Hej och välkommen till dagens djupdykning. Idag har vi ett riktigt tungt ämne framför oss.
Ja, det kan man lugnt säga. Det är massivt.
Verkligen. Lyssna på det här. Mellan 2015 och 2022 så utfärdade FN totalt 69 fördömanden mot hela världen sammantaget.
Mm. Hela världen alltså.
Precis. Så om du plussar ihop resolutionerna mot Syrien, Ryssland, Nordkorea, alla kombinerat, så landar du på 69. Men för ett enda land under exakt samma period så utfärdades 140 stycken.
Det är ju en helt absurd obalans.
Ja, och det är exakt det dagens källmaterial handlar om. En text som hävdar att FNs moraliska kompass inte bara har gått sönder utan att den medvetet har kappats.
Och här måste vi kasta in en oerhört viktig brasklapp direkt till dig som lyssnar.
Japp, kör!
Det materialet vi har på bordet idag, det är alltså en extremt skarp, kraftigt pro-israelisk analys.
Mm.
Författaren går liksom till ett fundamentalt angrepp mot FNs agerande i Mellanösternkonflikten. Och vårt syfte idag, det är varken att försvara eller förskaffa den här texten.
Nej, exakt. Vi tar inte ställning alls i den här frågan, varken du eller jag. Vårt jobb är bara att operera som dina analytiker idag.
Precis. Vi ska bara visa hur författaren bygger upp sitt argument.
Så, vi ska liksom lyfta på huven och förstå hur den här massiva kritiken mot FN faktiskt är konstruerad. Tesen vi ska titta på är att FN, enligt författaren då, har förvandlats till ett vapen vars enda syfte är att demonisera staten Israel.
Det är en tung anklagelse.
Minst sagt. Så okej, låt oss packa upp det här. Om vi utgår från de där siffrorna jag nämnde i introt, hur bygger källan vidare på det?
Alltså, matematiken är verkligen själva fundamentet här. Författaren går tillbaka till kalla kriget och visar att mellan 1948 och 1990 så var 55% av alla resolutioner i säkerhetsrådet riktade mot Israel.
Wow, över hälften.
Över hälften. Och i generalförsamlingen låg det på 62%. Och texten menar att det här inte bara är historia. Om vi kollar på 2024 så var 17 av 24 resolutioner i generalförsamlingen riktade uteslutande mot Israel.
Det är ju alltså, om vi ska använda en liknelse, det är som att en fotbollsdomare under en hel säsong delar ut 140 röda kort till ett enda lag. Eller hur?
Ja, precis.
Och bara 69 till resten av hela ligan. Hur förklarar källan att domaren, alltså FN i det här fallet, blåser så extremt snett? Vad är motivet enligt texten?
Det här det blir fascinerande. Författaren pekar på något de kallar för en automatisk majoritet.
Okej.
Okay. Alltså, generalförsamlingen bygger ju på principen en nation, en röst. Och författaren menar att en gammal allians mellan Arabförbundet, den muslimska världen och den alliansfria rörelsen har skapat ett permanent röstblock.
Så de röstar alltid likadant?
Exakt. Och det blocket utgör i sig själv tillräckligt många röster för att garantera att vilken resolution som helst mot Israel går igenom, oavsett vad den faktiskt handlar om.
Ja, men då förstår jag matematiken. Det är som ett fientligt övertagande i företagsvärlden, typ.
Hur menar du då?
Nej, men tänk dig att en grupp små aktieägare bildar ett slutet syndikat och plötsligt sitter de på över 50% av rösterna. Från och med den sekunden så kan de ju klubba igenom exakt vad som helst.
Exakt så. Och texten menar att syftet med den här flodvågen av resolutioner, det är att föra ett liksom diplomatiskt utnötningskrig. Man vill delegitimera Israel. Kvantitet blir till slut en etablerad sanning.
Okej, men om vi går från siffrorna till historien. Det här syndikatet uppstod ju inte ur tomma intet, liksom. Var hittar författaren rötterna till det här systemet?
Källan drar klockan tillbaka till 70-talet. Och Yom Kippur-kriget 1973 är ett jätteviktigt presidikat här.
Vad var det som hände då, enligt texten?
Israel blev ju attackerad på två fronter under sin allra heligaste dag. Och enligt författaren så var FNs maskineri helt tyst de första dagarna.
När det såg ut som att Israel skulle förlora?
Precis. Det fanns inga krav på eldupphör då. Men sekunden krigslyckan vände, när den israeliska armén började rulla mot Damaskus och Kairo, då plötsligt vaknade FN till liv och krävde frysta positioner omedelbart.
Så FN ingrep inte för att stoppa kriget i sig, utan bara för att rädda ena sidan, enligt författaren alltså.
Det är precis den slutsatsen texten drar.
Det då leder oss osökt in på en annan grej från 70-talet som togs upp i materialet. Något som, alltså ärligt talat, fick mig att tappa hakan lite.
Du tänker på Idi Amin?
Ja, FN skapades ju liksom på askan av andra världskriget. Hela deras grej var ju aldrig mer. De skulle förhindra nya förintelser. Ändå pekar texten på att de 1975 bjöd in Ugandas diktator Idi Amin för att tala. Samma kille som öppet hade skickat ett telegram och hyllat förintelsen.
Ja, det är mörkt.
Och de gav honom tydligen stående ovationer. Hur får författaren ihop det där med FNs syfte?
Enligt texten så är det här det ultimata beviset på en total moralisk kollaps. Man valde att gå i säng med diktatorer för politiska poäng. Det sovjetarabiska blocket behövde Afrikas röster. Och priset var att hylla Amin, bjuda honom på middag och så vidare. Och författaren påpekar att bara veckor senare röstade FN igenom att sionism är likställt med rasism.
Herregud, det är ju politisk hästhandel på högsta nivå.
Verkligen. Och texten nämner också Kurt Waldheim i det här sammanhanget. Han var ju generalsekreterare då och visade sig senare ha varit officer i Hitlers V-makt.
Ja, det spär ju verkligen på författarens tes om att organisationen var fientlig från toppen.
Absolut.
Men om vi hoppar framåt från 70-talet, författaren nöjer sig ju inte med generalförsamlingen. Texten går till hårt angrepp mot strukturen i FNs kommission för mänskliga rättigheter idag också.
Ja, den är stenhård där. Texten avfärdar rådet som en fars rent ut sagt.
Varför då?
Samtidigt som demokratier röstar emot.
Alltså, i min hjärna låter det som att låta bankrånare sitta i styrelsen för ett säkerhetsvalv. Hur kan länder som Saddam Husseins Irak eller Sudan mitt under Darfur-folkmordet få sitta i utskott för mänskliga rättigheter?
Det handlar om byråkrati och röstbyte, så kallad logrolling. De regionala grupperna, typ den afrikanska eller asiatiska gruppen, nominerar varandra i slutna rum.
Och de andra länderna bara godkänner det?
Ja, för att inte störa ordningen. Så diktaturerna skyddar varandra från granskning samtidigt som de avleder uppmärksamheten genom att peka på Israel.
Men okej, okay, om författaren tycker att hela det här huset är så ruttet i grunden, vad är källans lösning då? Tycker texten att FN överhuvudtaget går att rädda?
Nej, svaret är nej. Om vi tittar på den större bilden så anser författaren att FN är maktlöst som medlare.
Så vad ska man göra istället?
Textens slutsats är att världen behöver en helt ny internationell organisation. En där endast fungerande demokratier har rösträtt.
Och diktaturerna då?
De skulle reduceras till rena observatörer utan makt att sitta i människorättsråd överhuvudtaget.
Wow, det är ett ganska drastiskt förslag.
Minst sagt.
Men hittills har vi bara pratat om resolutioner och byråkrater i stora FN-skrapor. Om vi tar ner det på marken till den faktiska konflikten. Källan lägger enormt mycket krut på FNs flyktingorgan för palestinier, UNRWA.
Ja, det är ett huvudspår i texten.
Vad är liksom kärnan i kritiken där?
Det börjar med jämförelse. FN har ju två flyktingorgan. Ett för hela världen, UNHCR, och ett exklusivt för palestinier, UNRWA.
Mm.
Texten lyfter siffror från 2023. UNRWA har cirka 70% fler anställda än UNHCR. Detta trots att UNHCR ansvarar för 10 gånger så många flyktingar.
Vänta, säg de där siffrorna igen. 70% fler anställda för en tiondel av antalet flyktingar.
Precis, så argumenterar författaren. Och den tekniska skillnaden ligger i hur man definierar en flykting. UNHCR vill ju lösa problemet och integrera människor.
Och UNRWA?
Enligt källan är UNRWAs mandat designat för att ärvas från generation till generation, så att flyktingfrågan aldrig löses.
Men varför i hela friden skulle FN ha gått med på en sån design när de bildades 1949?
Författaren hävdar att det var Arabförbundet som använder olja som påtryckningsmedel mot väst.
Så ekonomisk utpressning?
Ja. Målet var, enligt texten, att hålla palestinierna i evigt flyktingskap som ett demografiskt och politiskt vapen mot Israel.
Fast okej, om jag spelar djävulens advokat här. FN säger ju själva att de är där av humanitära skäl. De driver sjukhus, de delar ut mat, de utbildar barn. Hur ser författaren på allt det där?
Som en rökridå. Författaren avfärdar det helt.
Helt och hållet?
Ja. De granskar till exempel de palestinska skolböckerna som används i FN-skolorna. Källan påpekar att Israel inte ens finns med på kartorna i böckerna.
Oj!
Så texten hävdar att det handlar om statssanktionerad indoktrinering, inte utbildning. Och sen har vi ju rapporten från juli 2024.
Ja, precis. Anklagelserna som kom efter 7 oktober-attacken. Vad säger källan där?
Författaren lutar sig mot uppgifterna om att ett dussintal UNRWA-medarbetare aktivt ska ha deltagit i Hamas terrorattack. Och att så många som 10% av de anställda i Gaza påstås ha kopplingar till terrorgrupper.
Vilket enligt texten då bevisar att de inte alls är en neutral humanitär aktör.
Exakt.
Okej, vi har verkligen grävt djupt idag. Om vi ska försöka sammanfatta det här källmaterialet för dig som lyssnar. Vi har sett en argumentation som bygger på matematik om resolutioner, historiska händelser med Idi Amin och Yom Kippur-kriget. Vi har sett kritik mot hur diktaturer styr i mänsklighetsrådet och djupt allvarliga anklagelser mot UNRWAs själva existens och agerande på marken. Allt det här bygger ju upp författarens tes att FN är en partisk aktör som tappat sin legitimitet.
Det är en bra sammanfattning. Och det här väcker ju en väldigt viktig fråga för dig som lyssnar. Oavsett var du står politiskt i den här konflikten, och vi påminner igen, vi tar inte ställning, så tvingar texten oss att fundera på hur maktstrukturer egentligen fungerar.
Ja, verkligen.
Vem är det egentligen som skriver de där resolutionerna vi läser om i nyheterna? Och är ett system som byggdes 1945 verkligen rustat för modern asymmetrisk krigföring?
Nej, men precis. Vem drar i trådarna bakom rubrikerna liksom? Och innan vi helt checkar ut för idag så vill jag skicka med dig en sista provokativ tanke från källmaterialet.
Ja.
Det är en nästan kuslig liten detalj som författaren nämner i förbifarten. Handlar om var FN faktiskt har byggt sitt högkvarter i Jerusalem.
Jaha, var ligger det då?
Det ligger på en väldigt specifik kulle. En kulle som enligt urgammal hävd från tiden då översteprästerna sammanträffade för att döma Jesus traditionellt har kallats för det onda rådets kulle.
The Hill of Evil Council.
Ja, exakt. Och i en region där historia, symbolik och politik ständigt vävs samman, ja, författaren ser det ju knappast som en slump att FN valde just den platsen.
Wow, det sätter verkligen punkt för den här textens syn på FN.
Eller hur? Något för dig att fundera vidare på där hemma. Tack för att du lyssnade idag. Vi hörs i nästa djupdykning.